Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag med Mikaela Sjölund. Välkommen Mikaela.
Tack så mycket.
Men du kallas för?
Mickan.
Just det. Och för er trogna lyssnare så har ni redan hört Mickan här på Tyresö radion under våren. Varför var du här?
Då var jag här och pratade om fotbollslaget som jag är aktiv i, Hanvikens SK damlag.
Just det.
Och hur det har gått för oss i starten på säsongen.
Så vi kommer att höra dig mycket här på radion tror jag, för att Niklas Wennergren som är vår sportreporter, han gillar det här med tjejfotboll, eller damfotboll heter det va?
Mm.
Ja, eller säger man tjejfotboll?
Jag tror tjejfotboll är lite mer för de yngre tjejerna, ja, så vi seniorer blir damfotboll.
Ja, men Mikaela, nu ska inte vi prata fotboll.
Nej.
Utan vad ska vi prata om?
Vi ska prata om en förening som jag är aktiv i som heter Tyresö Tjejjour.
Och det tycker jag är väldigt bra att vi gör det, för att det är under sommaren här nu som saker kanske händer och folk känner sig lite ensamma. Först måste du berätta, vem är Mickan? Är du uppväxt i Tyresö? Bor du i Tyresö?
Jag är uppväxt i Tyresö fram tills att jag var 8 år. Jag flydde kommunen en kort period när mina föräldrar flyttade. Sen träffade jag en kärlek inom Tyresö och drog mig tillbaka till den bästa kommunen. Så jag känner mig väldigt hemma här och det är här mitt engagemang blomstrar.
Okej. Okay. Har du gått i plugget här i Tyresö?
Ja, jag gick i Kumla skola.
Det gjorde jag.
Ett tag.
Ja, okej. Okay. Får man fråga hur gammal du är?
Jag är 25.
25, ja. Numera går det inte att se riktigt hur gamla folk är.
Nej. Så
att... Och på radion är ännu svårare. Och det är inte nog med att spela fotboll, så har du engagerat dig i Tyresös tjejjour.
Precis.
Och vad, kan du tala om det här med kvinnojour och tjejjour?
Ja, jag ska försöka förklara skillnaden. Det som är bra att veta är att det som jag är med heter egentligen Tyresö kvinno- och tjejjour.
Just det.
Så det är en kvinno- och tjejjour som jobbar tillsammans, men att vi ändå är åtskilda verksamheter som samarbetar. Kvinnojouren är ganska mycket äldre än tjejjouren, inte bara i Tyresö utan om man ser historiskt också. Och kvinnojourer växte upp som svar på ett behov av att stödja kvinnor som var utsatta främst för våld i hemmet. Och det märktes att de här kvinnorna kunde inte få hjälp någonstans och det blev väldigt sårbart i och med att kvinnor oftast inte hade ekonomisk möjlighet att flytta från sina män som misshandlade dem. Så behövdes det boenden och stöd dit de kunde söka sig för att bli fria från våldet.
Och dra iväg med sina barn någonstans där mannen inte kunde komma åt
precis.
Dem.
Precis, för ofta hade de inte pengar att själva köpa något nytt.
Nej, så man skaffade en massa skyddade boenden överallt.
Exakt.
I olika kommuner.
Exakt.
Ja, så det har pågått jättelänge.
Ja, och det lever kvar starkt. Men det som växte fram lite senare är att man började tänka, ja men det är främst lite äldre kvinnor eller över 18 som kommer hit. Vi når dem som redan är ofta gifta i ett förhållande. Vad händer innan det här med tjejerna och kanske också lite förebyggande arbete? Hur ska vi nå dem? Och då kom tjejjoursrörelsen upp som ett svar på de funderingarna. Ett sätt att nå fler yngre.
Och det är också liksom allt där ideellt arbete?
De allra flesta kvinnor och tjejjour bedrivs i största delen ideellt.
Ja.
Sen är det många som har kanske en anställd.
Mm, precis, ungefär som en idrottsförening har någon administratör eller
precis.
Någon som... Ja. Men själva verksamheten att ta emot kvinnor och svara i telefon och sånt, det bedrivs ideellt.
Ja.
Och i Tyresö har vi då någonting som heter Tyresö kvinnojour dit man kan ringa.
Mm.
Och vi kan redan nu tala om numret så vi kan upprepa det ett antal gånger för de som vill ringa.
Mm.
Och det är 742 23 33. Men ni som har tjejjouren, ni jobbar ju som lite yngre då med nätet, eller hur?
Mm.
Till er kan man mejla och till er kan man kan chatta mer också.
Ja, precis. Den största delen av Tyresö tjejjours verksamhet är just chatten. Den har vi öppen söndagar mellan klockan 4 och 6. Och då går man in på tyreso.tjejjouren.se och klickar på första sidan, står en länk chatta. Så kan man logga in, man är helt anonym, ingen vet vem du är. Du får prata om precis vad du vill och du kommer prata med någon av oss som är aktiva i Tyresö tjejjour och som är helt vanliga tjejer som är där för att lyssna.
Mm. Micke, nu glömde jag bort att svara på frågan. Hur kom det sig att just du blev aktiv?
Det har varit en tanke för mig länge och var aktiv. Jag har alltid brunnit för just hälsa hos barn och unga. Och först blev jag aktiv i en annan tjejjour som var borta i Sollentuna. Det var när jag precis hade fyllt 18. För det är en gräns som tjejjour har.
Aha,
man ska ha fyllt 18 år.
Och hur länge är man tjej då? När blir man kvinna?
Alltså ja, när... det är en flytande gräns. Men till oss får alla vända sig som definierar sig som tjejer.
Okay,
så det har kommit 45-åringar också.
Aha,
och velat chatta. Och 8-åringar. Så det är en stor skillnad. Nej, men så jag blev engagerad i Sollentuna tjejjour. Men sen, bara några månader efter det, så lades det upp en annons i mitt i Tyresö, tror jag det var. Om att Tyresö tjejjour har startat och söker... nu jourtjejer att vara med och driva verksamheten. Mm. Och då tänkte jag, åh, vad skönt att slippa åka en timme varje gång.
För då satt du i en telefon och svarade i en telefon då? När
nej, det var också chatt.
Det var också chatt?
Internet.
Mm, okay. Mm.
Och mycket utåtriktat arbete och vara i skolor och liknande.
Okay. Så du var med och grundade då Tyresö tjejjour, kan man säga, eller? Eller var med i uppstarten av den?
Jag var med i uppstarten, kan man säga. Det var ett gäng tjejer, 3 stycken, som hette... Åh, men jag inte minns efternamnen, men det var Sara, Katarina och Nesrin som drog igång Tyresö tjejjour. Och då hjälptes åt att hitta andra. Så jag var med i första uppstarten av utomstående. De sökte till jouren, kan man säga. Och det här var ungefär 5 år sedan.
Och man engagerar sig, får man gå en utbildning.
Precis.
Vad lär man sig då?
Det är väldigt viktigt att man lär sig hur man ska vara i rollen som jourtjej när man möter de här utsatta tjejerna. Att vår roll är att lyssna, ge stöd och aldrig döma någon för vad de berättar. Utan vi ska alltid tro på tjejens berättelser. Vi är också tydliga med att det är tjejen som vet bäst vad som gäller för henne. Vi bara slänger inte ut oss massa råd om hur hon ska leva sitt liv. Utan vi tror på att tjejen själv har styrkan att komma på beslut och att kunna fullfölja saker som behövs för henne. Men att vi kan hjälpa till lite grann.
När du då jobbar här, träffar du tjejerna själv liksom in real life? Eller har ni mest i verksamhet på nätet?
Den mesta verksamheten bedrivs på nätet. Det är också där man kan träffa flest unga. Och väldigt många som trivs i den här formen att chatta. Att man får vara anonym. Många är väldigt rädda för att berätta en historia för någon de känner. För då kan det bli sådana konsekvenser.
Mm.
Det är skönare att först få berätta för någon utomstående.
Men de vill inte ringa och prata med. De vill inte liksom... träffa någon personligen?
Ibland så sker det att det är någon som önskar en personlig kontakt. Vi har inte haft just i Tyresö tjejjour kunnat erbjuda den verksamheten i och med att vi är en ganska liten jour. Däremot har vi haft mejlkontakt, att de får en utsedd som man har mejlkontakt med under en längre tid. Och vi kan också hänvisa till andra tjejjourer, för det finns ungefär 70 i hela Sverige.
Finns det 70 tjejjourer?
Ja, så det är väldigt många och som också är väldigt överbelastade, så det finns ju verkligen ett behov tyvärr. Och det är många andra tjejjourer som har till exempel att man kan få en mentor eller de kallar en stora syster som man kan träffa.
Mm. Vilka liksom öden kommer du i kontakt med? Vad är det för problem, eller vad ska man säga, vad blir tjejer utsatta för som gör att de kontaktar er?
Det är väldigt olika, men samtidigt kan man se en del mönster. Våldtäkt och sexuella övergrepp är väldigt vanligt att tjejer frågar om som händer. Saker som jag innan jag blev aktiv i tjejjouren tänkte, men det här är väl inte ett så stort problem, det händer inte så många.
Nej.
Har jag fått omvärdera ganska mycket. Det har även kommit väldigt grova grejer. Det är 14-åriga tjejer som är fast i en prostitutionshärva och liknande som kommer upp till ytan.
Är det tjejer här från Tyresö eller ni bryr sig, ni frågar inte var de kommer?
Vi frågar inte var de kommer ifrån, så vi vet inte. Nej. Mer än att det troligtvis är någonstans i Sverige.
Okej. Okay.
Som det är. Så vi har ju heller ingen möjlighet att anmäla någonting. Nej. Eller så, i och med att det är helt anonymt. Andra vanliga ämnen är mycket kring psykisk ohälsa, mycket självmordstankar, mycket depressioner, mycket stress. Särskilt nu har jag märkt på senaste tiden i skolorna, man märkte inför när skolorna ska ta slut och börja, att det är mycket press på hur man ska vara och liknande. Mm.
Och det har ju verkligen ökat.
Ja.
Och jag satt ett tag i socialnämnden här i Tyresö. Då hade vi en av Sveriges duktigaste, han var väl professor eller någonting sånt där, just på det här med psykisk ohälsa. Och den enda kurva som följer den, för det har ju ökat och ibland har det gått ner i Sverige.
Mm.
Men den kurva som följer psykisk ohälsa bland ungdomar eller unga människor, det är arbetslöshetskurvan. Mm. Så när rädslan för att aldrig kunna få jobb eller att aldrig någonsin eller inte ha ett jobb eller vara ung människa och aldrig fått jobba, där är ohälsan som störst. Så det är inte så att dagens ungdomar är mer sköra egentligen än vad vi var. När vi var unga, vi var utsatta för kanske för samma saker. Men vi hade ju självklart lätt att få jobb, så vi kom i ett vettigt sammanhang.
Ja, och det är en väldigt stor otrygghet som man märker hos ungdomar idag, den här framtidsångesten.
Exakt.
Och den sträcker sig ända från 14-15-åringar upp till 25-30-åringar. Att man fortfarande inte lyckas få en stabil trygghet i livet i form av ett jobb att gå till. Precis. Att man alltid måste haffla runt och hitta något timtjänst här.
Och inte det om man då tittar på våld, mäns våld mot kvinnor. Om man då inte kan försörja sig själv och flyttar ihop med någon som man blir beroende av. Kan inte det också vara en av problemen? Hur ska man ta sig ur det?
Ja, det är ett jättestort problem.
Vart ska man flytta? Jag har inte inga pengar, finns inga bostäder. Mm.
Det finns väldigt många som stannar kvar i en relation där de blir utsatta just för att det finns inget alternativ att ta vägen. Ingen långsiktig planering. Man vet att om jag flyttar ifrån den här personen, då kommer inte jag kunna försörja mig själv. Och kanske mina barn eller mitt husdjur eller vad det nu är.
Precis.
Samtidigt som det är en ohållbar situation man lever i just då.
Mm. Och det här med mäns våld mot kvinnor, är det ett stort samhällsproblem tror du?
Ett otroligt stort samhällsproblem som har levt kvar länge, länge genom historien.
Ja, och det här som man också diskuterat ibland, kvinnors våld mot män.
Mm.
Det finns ju mansjourer.
Mm.
Det är inte lika omfattande, men det finns det också.
Absolut, och det handlar ju inte bara om att män slår kvinnor eller kvinnor slår män, utan det är också våld i samkönade relationer.
Just det.
Det kan vara en kvinna som slår en kvinna eller en man som slår en man. Och det är väldigt viktigt att man är medveten om det och inte har fördomar och tänker att kommer en kvinna in med en annan kvinna med sig till akuten och har skador, då kan det vara hennes förövare som har följt med.
Jag vet det.
Det är viktigt att vårdpersonal och andra som möter människor har lite koll på hur det ser ut kring
men,
det.
Men går det att generalisera och säga att det mest förekommande våldet, det är män som utför det?
Ja, det är det. Och det handlar inte om löst tyckande heller, utan det är när man kollar på forskning vad som finns, så ser man att män står för de flesta våldsbrotten överlag i hela Sverige och hela världen. Sen är det också, om man ser våld överlag, är det mest män i Sverige som drabbas av mäns våld.
Just det.
Men när det är våld i parrelationer så är det mest män som slår kvinnor. Däremot kom det ju nyligen en studie på det här som blev ett stort rabalder om, det stod att kvinnor slår män mer än vad män slår kvinnor. Men det som var med den studien var att den var vinklad väldigt konstigt. För det som den här forskningsrapporten kom fram till var att män slår ofta kvinnor i kontrollerande syfte för att trycka ner och behålla fokus. Men de räknade de här kvinnornas våld som att knuffa undan förövaren när han slog som samma sak.
Mm.
Så det var därför de fick att det blev lika mycket.
Mm.
Så man ser skillnad i män som, eller våldet som män utsätter kvinnor för, är mer för att kontrollera och trycka ner, medan kvinnor använder våld mer i självförsvarssyfte.
Och sen nu under sommaren har jag förstått att det är också då som frustration, det är då man ska semester, man har varit stressad, man bor ihop kanske, det går inget bra på semester, man har hyrt en stuga, liksom.
Mm.
Det sups mycket på sommaren, och det är väl då som väldigt mycket händer, och det är då som har polisen, sociala och andra har ju semester, alltså även de har ju nedbemannat, så det är väldigt svårt nu på sommaren.
Ja.
När det gäller våld och de resurser som finns i samhället. Och då tycker jag att vi kan tala om lite telefonnummer om det händer någonting. För att Tyresö kvinnojour, det var då 742-2333. Men då finns det någonting som heter Kvinnofridslinjen. Kan du tala om vilket telefonnummer den har?
Som är 020-50-50-50.
Det var jättelätt att komma ihåg. 020-50-50-50. Dit kan man ringa dygnet runt. De har tydligen bemanning hela tiden.
Ja, en jätteviktig del i samhället för att det ska fungera. Och det som också är bra att veta kring just sommar och jullov är att det drabbar ju inte bara, om man tänker på våld i nära relationer, så drabbar ju inte det bara den som är utsatt där, som oftast är kvinnan. Utan det drabbar även om paret har barn.
Just det.
Som kan behöva prata av sig. Och då finns ju till exempel tjejjourer, eller om man inte är tjej finns ungdomsjourer, ställer som heter killfrågor.se.
För man och BRIS. Precis, man behöver prata med någon.
Precis.
Ja, för nytillkomna lyssnare vill jag bara tala om att jag sitter och pratar med Mickan Sjölund som alltså är aktiv inom Tyresö tjejjour. Och när man går in på era sidor, jag tycker ni har fantastiskt bra hemsidor.
Tack så mycket.
Och det är väldigt mycket mycket fakta och mycket information. Då står det fyra råd där, liksom, vad man ska göra. Mm. Kan inte du dra de fyra råden som man ska tänka på om man nu blir utsatt för våld?
Precis. De fyra råden som man ska tänka på om man blir utsatt för våld är att man ska anteckna det som händer. Det är för att kunna senare, om det blir en mer rättslig process, kunna ha någonting att falla tillbaka på, någonting mer konkret.
Ja, för då kommer man ställa sig inför fråga. Vad stod han?
Ja.
Hur många gånger han slog?
Exakt.
Hur nära var det? Alltså, jag har varit med en rättegång. Och just den där detaljkunskapen är jättesvår att komma ihåg.
Ja.
Så man ska egentligen skriva ner exakt. Liksom. Ja. Han slog mig två gånger med knytnäven på vänster öga.
Ja.
För får man fråga, men var det inte, är du säker på? Om man då är osäker. Så det är väldigt viktigt att man skriver ner exakt vad som händer.
Precis.
Och gärna om man har vittnen.
Ja. Ja, och det kan man skriva om man är orolig för att ens partner ska hitta det som man har skrivit. Kan man skriva det på i en liten bok som man gömmer i en annan bok som aldrig läst till exempel.
Just det.
Eller hitta något annat smart ställe som inte letas på. Det man också ska göra är att hitta någon som man kan berätta för. Det kan vara en kompis eller det kan vara en psykolog som man kan träffa, en präst. Det kan vara lite olika personer, men att hitta någon som kan ge en stöd i det man blir utsatt för. Man ska också dokumentera skadorna. Ta jättegärna foton. Ta ett foto, lägg upp det i någon fil någonstans. Radera det från telefonen om du inte vill ha det där, men se till att dokumentera skadorna. Och sen kommer vi till den viktigaste punkten som är, om vi utgår från att det är en man som slog en kvinna nu, så är det, tro honom inte. Han kanske säger, men det här var sista gången jag slog dig, jag har haft det så stressigt på jobbet. Men det kommer att bli mer.
Mm.
Det är en väldigt vanlig process som kallas för normaliseringsprocessen, som är att först när man träffar den här mannen, då, om vi antar att det är en man, så är det ofta väldigt romantiskt och du är det dyrbaraste jag har, dig ska jag ta hand om. Sen kan man börja märka att han kan vara lite svartsjuk och vilja ha en mest för sig själv. Ja, men måste du träffa de här killkompisarna kan det vara först, och sen blir det tjejkompisarna, och sen jag tycker du ska komma hem direkt efter jobbet eller skolan och liknande. Att man blir väldigt hårt hållen, kontrollerad, att det är mycket svartsjuka.
Och de här kläderna ska du inte ha på dig.
Precis, börja bestämma lite vad man ska klä sig i och hur man ska föra sig. Och det är så många som säger att om jag skulle bli slagen någon gång så skulle jag gå direkt.
Just det.
Men det startar oftast inte med ett slag. Det kommer när man redan har börjat vänja sig med att den här personen behandlar en
dåligt.
Som att man inte är värd någonting annat.
Man blir psykiskt misshandlad
först. Precis.
Man kanske blir sagt, man säger dåliga saker. Din hora eller en massa. Och plötsligt börjar man tänka att man är dålig.
Exakt. Ofta är det att förövaren eller ens partner då ger en skuld själv. Att du får mig att må dåligt när du går klädd så där, som att du vill locka andra. Älskar du inte mig? Och att man trycks ner på det sättet. Att man tar makt över.
Precis. Och det första slaget, då kanske man har kraft att gå.
Kan man ha. Och har man det, så dra då.
Ja, för att det första slaget är bara det första slaget.
Precis, det kommer bli värre.
Ja, för det 20:e slaget, då har man inte kraft att gå uttaget.
Nej. Och det man ofta glömmer bort i sådana här sammanhang är också det sexuella våldet.
Mm.
Som är vanligt i de här typerna av relationer. Att det är mycket, kan vara våldtäkter rent av att man tvingar sig på fysiskt också och håller fast. Men det kan även vara att man ställer krav i form av tjatsex. Eller liknande.
Man går med på saker sex. Man egentligen inte vill.
Precis, för man är rädd att bli utsatt för våld om man inte.
Ja. Eller man kanske till och med går med på saker för att man tycker om den personen och tänker okej då, vill han ha det på det här viset så okej då, jag ställer upp på det.
Precis.
Ja. Och det är väl ganska vanligt idag, tror jag. Alltså nu är jag snart 60 år. När jag var ung så hade vi ingen internet, eller vi visste ju inte speciellt mycket om sex, och vi hade inte ens en fantasi att man kunde göra vissa saker. Idag kommer ju många ungdomar i kontakt med ganska extrem sex från början.
Mm.
Och bara hela den här proceduren med att första gången man har sex, liksom hallå, nu ska vi göra som i porrfilmerna, hela racet, och då är man inte ens liksom van att ha sex.
Mm.
Så det finns ju också mycket ungdomar som blir väldigt, vad jag förstår, väldigt stressade av den här bilden av hur sex ska gå till.
Absolut.
Och man går med på saker som man inte vill.
Ja, det är väldigt vanligt. Och man kan se också om man tittar i i olika fall som har kommit fram till media. Till exempel var det ett fall där för några år sedan där en flicka blev gruppvåldtagen av flera killar som hade tryckt upp en flaska i hennes underliv.
Mm.
Och det hon hade gjort var att hon hade knipit ihop benen och protesterat med kroppen. Men de hade sagt, men vadå, hon var ju bara lite blyg. Mm. Man vill ändå. Och friats i vissa instanser.
Mm.
Att det blir på något sätt som att det här sexuella våldet är ännu en del av att män tar sig rätten till kvinnors kroppar.
Mm.
Och det tar sig olika sjuka uttryck i olika tider.
Mm. Vad är lagen nu? Alltså hur mycket nej måste man säga? Hur mycket måste man, om man nu är i nära relation eller halvnära relation eller träffar någon och så plötsligt känner man att nu går man över en gräns.
Mm.
Hur ska man göra? Vad ska man, hur ska man säga?
Om man är i situationen att man inte vill ha sex så ska det egentligen räcka med att man på något sätt visar det.
Mm.
Det kan vara kroppsligt att man skjuter undan någons händer. Det kan vara att man säger nej, jag vill inte. Det kan vara att man skriker eller fäktar med armarna. Sen beror det mycket på hur det tolkas efteråt. För det handlar om ord mot ord om det kommer till en domstolprocess. Om förövaren säger att men den personen vill ha sex.
Mm.
Så beror det på hur jurymedlemmarna tolkar det. Men det ska räcka med att skjuta undan någons händer och snörpa på munnen. Det ska vara en tydlig insinuation på att man inte vill ha sex.
Mm. Tror du att man är man mer van idag som ungdom att liksom gå med på saker? För att det är ju en väldigt sexualiserat samhälle idag. Mm.
Det är svårt för mig att säga i och med att jag själv är ganska ung och inte har levt och sett hur det sett ut tidigare.
Men tror att man går, om vi låter bli jämföra då. Tror att man att det är många tjejer idag som går med på saker därför att de tror att det här är normalt?
Jag vet att det är många tjejer som känner sig tvingade att göra saker, till exempel ha analsex för att killen vill så gärna prova det och annars kanske han vill vara tillsammans med någon annan.
Mm.
Fast egentligen vill man inte, så har man inte riktigt koll på hur man ska göra det, så det gör dessutom ganska ont om man inte känner till alla aspekter. Och även mycket med, jag tycker att det är väldigt bra att ungdomar får lära sig mycket om sex och det kommer ut och ha bra sex och samlevnad, att det finns olika typer av sex på. Men det är nästan som att det börjar vända till en väldigt stor hets nu. Istället för att du ska inte ha sex innan äktenskapet så blir det som att du ska ha så himla mycket sex hela tiden och all olika form av sex som kan vara väldigt pressande. Och det gäller alla människor, det är inte bara tjejer, det är inte bara killar och det är inte bara de som är varken killar eller tjejer. Utan alla personer kan dras med i den här pressen. Och det som också finns är ju synen på att killar och män, de ska vara någon slags kåtdjur som alltid vill ha sex. Och jag tror att den pressen på killar, att
man alltid ska vara... Ja, för det måste ju också vara väldigt jobbigt att de här bilderna, att en kille alltid ska prestera och alltid ha sex.
Exakt.
Det måste vara stressande för dem också.
Precis, och jag tror att den är orsaken också till många övergrepp. Jag tror att i och med att vi lägger på den här bilden på killar att de är djur som inte kan kontrollera sig när de ser en kvinna med guppande bröst.
Mm.
Det är det som är orsaken också till att det sker många övergrepp. Att vi måste komma ifrån den här stereotypa bilden.
Ja, det finns ju till och med de som idag har valt att bli asexuella.
Mm.
Det vill säga att man tänker där med sex, det skippar jag. Och det fanns ju inte liksom, det har inte funnits i det förut, men det kan ju bli en reaktion också mot den här översexualiseringen. Precis. Att man bestämmer sig för det där kan jag vara utan.
Ja, och det är ju många som, dels att man går in i ett aktivt val för man märker att jag mår så dåligt av sex och branschen. Men sen är det ju många som också inte har någon lockning till att ha sex från början. Så att det behöver inte heller vara att man bestämmer sig.
Nej, okej, det kan vara olika. Det kanske är så att, precis. Sånt har man börjat diskutera idag, det gjorde man inte förr.
Ja.
Det fanns ju inte ens en idé, då hette det att man var frigid eller impotent. Ja. Eller, det var ju något fel i huvudet på folk då, det var ju någon sjukdom. Så att jag tycker det är väldigt schysst att man är mer, vad ska man säga, tillåtande. Har du något mer, om det är någon som nu sitter och lyssnar på oss och undrar hur ska man bete sig och har du något mer råd? För du sa att ni ger inte så mycket råd, men de här råden som vi sa nu från början, att om man blir utsatt så ska man dokumentera. Finns det andra såna här generella råd som man vågar ge?
Ja, om jag tänker, om det är en person som lyssnar på det här och kanske känner att ah, men jag mår dåligt på något sätt, det är någonting som stör mig i livet. Den viktigaste delen jag tänker där är att få stöd och våga berätta för någon. Det kan vara någon som man känner eller någon professionell någonstans. Men om man inte vågar det, kan man höra av sig till en anonym chatt eller en anonym telefonlinje. Och det finns väldigt många bra sådana. Till exempel finns en ny självmordslinje som har öppnat på, som Mind har startat. Och då kan man ringa 90101. Dygnet runt är det öppet och prata om självmord. Det här är både om man själv känner att man mår så dåligt att man funderar på självmord. Eller om man känner någon som gör det. Det är en väldigt bra linje att höra av sig till, för det är också ett stort problem.
Om man är riktigt utsatt så att man har en kontrollerande partner då som kollar upp ens sms och kollar upp ens vad man gör på datorn. Då har ni en knapp på er hemsida där man snabbt kan trycka så kommer man tillbaka till Google.
Precis.
Men det står också det att hallå, ta bort historiken. Om man har en duktig partner som kan datorer så kan den personen alltid se vad man gått in på. Ja. Så då bör man lära sig att radera.
Precis.
Sin historik på sin dator. Ja. Så ingen kan kolla vart man går. Om man nu börjar söka hjälp.
Ja.
Så att man kan ju gå in på sin dator. Och komma till era sidor. Men man ska se till sen om man känner sig riktigt rädd. Att kanske plocka bort historiken. Så
exakt.
Att partnern inte kan vända det mot den.
Exakt.
För man är kanske rädd för det.
Ja.
Och det gör man egentligen i det här programmet. Under inställningar, historik. Och så tar man bort historiken.
Bra tips. Ja. Det kan vara bra att veta också.
Så man vågar gå ut på nätet.
Ja. Och ett annat bra tips är om man är till exempel kompis till någon som man märker att ja, den här relationen som min polare är i, den är inte bra och hon blir psykiskt eller fysiskt misshandlad, men hon har gått in i det här att åh, den här relationen är så bra som det ofta är, att man märker att hon inte är redo att ta sig ur. En viktig grej där är att stå kvar och fortsätta träffa sin kompis. Och inte gå in för mycket för att tjata på, nej men nu måste du lämna, nu måste du göra det här. För desto mer du säger, nu måste du gå, desto mer kommer hon försvara, desto starkare kommer hon klamra sig fast vid.
Och det är inte relationen. Till dig hon kommer gå när hon känner att hon
precis,
vill dra.
Precis, för då vet man redan att man har blivit dömd. Däremot kan man säga att jag märker att du mår dåligt, jag finns här om du vill prata med mig. Och bara lämna det så.
Mm,
det och också kan vara jätteviktigt att säga till sin vän att om det skulle behövas får du jättegärna bo här under en lång period.
Ja, för det är också viktigt.
Precis.
Att man har någonstans ta vägen.
Vet att man kan vända sig.
Ja. I media nu så diskuterar man ju väldigt mycket det här med värderingar. Och i samband med Miljöpartiets kris i våras då diskuterar man ju det här med olika religioner, olika sätt att vara, förtryck, hederskulturer och sånt. Har ni också diskuterat det inom liksom, kvinnojoursrörelsen?
Det har diskuterats väldigt mycket inom kvinno- och tjejjoursrörelsen just hedersrelaterat förtryck. Och förra året så hade ROC, som en huvudorganisation för kvinno- och tjejjour, ett fokusår på just den här formen av förtryck. Och det som kvinnor och tjejjourer ofta möter är ju, om man tänker, kan vara till exempel tjejer som är rädda att bli bortgifta när de blir äldre. Deras familj säger att de ska åka på en resa till sommaren till hemlandet.
Ja, på semester.
Precis.
När de precis har fått mens, är det oftast. För då är man nämligen kvinna. Då kanske man åker iväg. Då känner man att nu kommer man bli bortgift.
Precis.
Ja. Vi har flera program faktiskt här på radion om det.
Och höra av sig då till en tjejjour eller kvinnojour. Och det är ju olagligt att göra så här mot någon. Så det är jätteviktigt att de hör av sig till oss. Men där kan också behövas mer instanser som hjälper till. Till exempel socialtjänsten. Men det som är ganska tragiskt är att det är väldigt många tjejer som försvinner från Sverige. Som inte eftersöks.
Ja, det här är ett jätteproblem inom socialtjänsten också. Därför att många av de tjejerna är beroende av sin familj.
Mm.
Ja. Så det här är en problematik som kanske vi inte har så mycket tyrelse för. Vi har ju varit en kommun som inte har tagit emot speciellt mycket människor från de här länderna. Därför vi har inte haft speciellt mycket hyresrätter och vi har inte byggt på länge. Så att vi är en av de här få kommunerna som inte tagit emot flyktingar. Och vi liksom, andra kommuner har tagit ett större ansvar för de nya människor som flyttar till Sverige. Men det finns ju den problematiken.
Ja, precis. Och det kan det som är viktigt att tänka på är att även om det är olika gradskillnader i det här hedersförtrycket, kan jag tänka att det är viktigt att påpeka att bara för att man är uppväxt i västvärlden eller har västerländsk kultur, så betyder inte det att vi är fri från hederstankar heller.
Utan, det också,
precis, det finns även i den svenska kulturen och lever kvar också i den här tanken på att pappor ska beskydda sina döttrar mot de hemska killarna och de får inte riktigt träffa vem de vill och liknande.
Ja, det är sant. Även om vi har kommit lite längre tycker jag ändå. Numera så tror jag som förälder att man är i alla fall ganska glad över att ens barn provar på förhållanden innan man gifter sig. Jag skulle bli ganska upprörd om mina barn först kom och sa att nu gifter jag mig först och sen... För då tänker man, har du inte provat? Ni måste prova lite.
Exakt, se om det här är någonting för er.
Kom inte där och gifter först.
Kanske ni blir besvikna sen.
Ja, däremot om de får barn, det är ganska okej.
Okay. Ja.
Först. Ja, så att vi har ju lite omvänt.
Ja, precis. Och det är skönt att se att det kan röra sig framåt också. Ja. Om man jämför med hur det såg ut i Sverige för 100 år sedan.
Just det. Nu har vår programtid tagit slut. Jag hoppas att ni har uppfattat de här telefonnumren eller den här hemsidan. Ni har alltså en chatt på Tyresö tjejjour på söndagar.
Ja, söndagar 4-6 kan man skriva till oss och då är det tyresö.tjejjouren.se. Man kan också mejla oss. Adressen hittar du på hemsidan, men annars är den Tyresö tjejjour, inget punkt, @gmail.com.
Precis. Och sen fanns det då, om man nu behöver ringa under sommaren här, så finns det då ett nummer man kan ringa till kvinnofridslinjen.
Precis, och det är 020 50 50 50.
Så se till att ta hand om er själva i sommar. Säg nej, när gå inte med på någonting ni inte vill. Och ta hjälp om ni behöver.
Ja, och håll koll på era vänner, ta hand om varandra också. Inte mycket bara bra. Om sig själva.
Tack Mickan, eller Mikaela Sjölund, som inte bara är kvinna som på sin fritid ägnar sig åt så här, utan också duktig på fotboll.
Ja, många talanger.
Många talanger. Ja. Tack så mycket. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.